Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kim Ekdahl Duryea är född i Lund 1989 och hade en fantastisk handbollskarriär även efter det att han hade slutat. Som nyvald årets komet i Sverige blir han en prestigevärvning i Nantes och sedan en ikon i Reinickers Löven. Till mångas förvåning så avslutar han sin spelarkarriär när han står på topp och för att sen med samma förvåning återstarta den och värvas till PSG. I det här avsnittet av Lunds stolthet så pratar vi om kopplingen mellan hans mormor och Andy Schmid, att upptäcka det vackra med lagidrott när han hade slutat och att dagligen konkurrera med världens bästa. Det här är Lunds stolthet. Först ska vi ta reda på om han verkligen är född i Lund.
Enligt mitt pass så är jag född i Lund, vilket alltid jag blir överraskad ibland när jag tittar i passet fortfarande, för att mina föräldrar påstår att jag är född på Ystad BB, tror jag, för att de var där i någon sommarstuga under sommaren 1989 i juli när jag föddes, och därför så borde det egentligen inte stå Lund i passet, tycker jag. Men ja, det är så det är.
Okej, så du är född i Ystad helt enkelt?
Ja, tyvärr är jag ju det.
Vi börjar redan redigera.
Alltså jag är ju uppvuxen i Lund och på Klostergården där mina föräldrar bor fortfarande. Och sen är det lite lustigt för att mamma och pappa separerade när jag var 5. Och sen så flyttade pappa runt lite och sen så landade han i trappuppgången bredvid mamma. Så att där de fortfarande bor idag i respektive lägenheter. Där jag då har vuxit upp varannan vecka och gått ner för ena trappan och upp för andra ungefär.
Jaha, så verkligen i...
Ja, i samma hus men i trappuppgången bredvid varandra liksom. Så att det var ganska bra sen när man blev lite äldre och kunde uppskatta att, att man kunde vara ensam hemma, så kanske den ena var borta, så kunde man bara gå över till den som var borta liksom.
Man kunde alltid få något.
Eller om man gick in efter skolan och hade några polare med sig, så visste man att liksom den ena lägenheten var tom, då kunde man gå dit. Mamma jobbar på stadsbiblioteket här i Lund under många, många år. Pappa är utbildad läkare och jobbade som läkare ett tag innan han började översätta böcker istället från engelska till svenska. Jag kommer knappt ihåg det, men mormor sa ju alltid att det var hennes förtjänst att jag, eller sa alltid, men att jag kunde fånga bollar och sånt så bra, för att jag tror att jag brukar stå hemma hos henne på någon slags kista i hennes kök och så skulle hon kasta bollar till mig så skulle jag fånga dem.
Men du kanske har tänkt så här, jo, men mormor.
Ja, men någon gång har jag tänkt om det kanske är därför som jag är bra på att fånga bollen, men jag vet inte, jag kan inte svara på det tyvärr faktiskt. Ja, nej, det var jag kommer att tänka på att det är en underskattad kvalitet ibland att vara bra på att fånga bollen, och jag kommer ihåg att Andy Schmidt som jag spelade med i Tyskland i Löven under många år, han sagt till mig flera gånger någon gång att det är nog min mest underskattade kvalitet, som man kanske inte märker om man inte är på plan, men att bollarna fångas liksom. Och det är väl egentligen A och O liksom, att många bollen först fångas. Men,
ja, men det är bra. Man ska ha stora händer och en bra mormor.
Ja, och mycket klister på händerna också. Ja, jag tror väl att för oss allra flesta så i alla fall inbillade vi oss ju att vi var ett av de bästa ungdomslagen som någonsin funnits. Det är väl svårt att kanske mäta sådär, men det var jävligt roligt. Alltså vi, dels så tror jag väl att vi kom bra överens allihopa, men det tänker jag att gör väl de flesta i ungdomsåldern när man ja, håller på med sport tillsammans. Men det gick ju väldigt bra för oss. Framförallt när vi var ja, men, jag vet inte, mellan 12 och 15 eller sånt. Kanske främsta minnet när vi vann ICA-cupen eller svenska vad säger man, SM i Lund när vi var 14 tror jag. Men annars så brukar det väl vara, det känns som att vi hade alltid två lag som kom till semifinal, både Lundaspelen och Partille och ja, vad det nu var. Så att det var väl kanske inte så många sen som fortsatt upp i vuxen ålder. Men det var ju Anton Månsson också bland annat, som sen också spelade många år i Tyskland. Jag vet inte hur många som spelar på elitnivå till slut. Arjen Majidi, Johan Larsson, Simon Nyberg var med. Ja, nej, jag kan räkna upp många.
Nej, det var rätt så många faktiskt.
Ja, men där var några till också. Så jag är ledsen för er, jag inte nämner. Men det blev ganska många ändå.
Det är inte så att du är fixstjärnan. Alltså, i vissa lag är det ändå så att den som sen kommer längst också ja. Är liksom den som köttar in alla målen från det att de är 9 till ja. 16, 17.
Ja, så tycker jag väl inte att det var kanske. Så i alla fall när vi var yngre så då var jag aldrig i första laget eller något sånt, alltså mer, jag vet inte vilken ålder, men alltså 11, 12, 10, 11, 12 kanske 13 sådär. Jag kommer främst ihåg att det var Anton Månsson tyckte jag när vi var ungdomsspelare var väl också en av de allra bästa. Arjan Gurkan, Giorgio Pallanov, han spelade kanske lite i Sävehof ett tag. Vi hade många spelare som var jättebra. Det var, fanns väl många som hade betydligt mer bolltalang sådär, än jag tyckte jag. Och det tycker jag fortfarande. Sen så gillar jag väl att träna liksom. Jag tror att Anton Månsson och jag var nog de enda, och jag vill minnas att något år att vi var de enda som inte hade missat en träning eller något liknande liksom. Och på sommaren så från att jag var 12, 13, 14 så började väl jag träna mycket fysik och så på egen hand, och det var väl då det började gå bättre för mig också.
För det finns ju de som säger, eller man pratar ju ibland om talang och man ja. Pratar om så här. Men det finns ju också de som säger att ja, men den bästa talangen har i den och, alltså orka träna, vilja ja. Träna och tycka det är kul.
Ja, och det inser väl jag också nu efter att ha varit med under så många år på allra högsta nivå, att också skillnaden mellan de som är liksom ja, typ bäst och de som är allra allra bäst, det känns väl som att det är vissa av dem som är topp klungan liksom, att jag ska inte säga att de är besatta, men just att ha motivationen att drivas varje dag hela tiden och aldrig bli mätt liksom, är något som jag själv tänker ibland, fan, har man haft det här, du kan inte gå riktigt långt liksom. Men det är väl någonting som är, det är svårt att skapa bara så där tror jag, och det känns nästan som att det är någon liten slags skada nästan, vissa man känner att de kan vara så extremt drivna, det är fascinerande. Jag vet inte fortfarande om jag ska klassa in det som att jag tycker att det är något mer positivt eller något negativt, om jag verkligen hade velat vara så själv eller inte, för att det verkar vara väldigt ansträngande också. Men ja.
Men lite av det hade du uppenbarligen.
Ja, det får man väl, ja, jo, med facit i hand så kan jag väl tänka mig det. Sen så kommer man väl alltid in i nya, man jämför sig med de som är lite över, och sen så kommer man in i någon slags ny jämförelsegrupp, så jämför man sig med dem och så inser man att sådär. Men okej, jämfört med de flesta andra kanske som jag har spelat med, det är väl därför det har gått så bra för mig också, så är väl att jag ändå har pushat vidare och tränat liksom, så man insett så att det är det handlar om det mesta.
Men du säger att ni var duktiga och eventuellt de bästa. Det bästa pojklaget. Eventuellt.
Jo, du sa eventuellt. Det bästa pojklaget någonsin.
ja, men eventuellt det bästa pojklaget någonsin. Nej, men, och, men som du säger, ni har två lag och båda gått semifinal ibland. Och liksom
ja, vi hade nog tre eller fyra lag också. De flesta var... Ja. Ja.
Men någonstans där, och vinna pojkar, men ni spelar Partille Cup och ni spelar, åker på utlandsresor och,
ja.
Det är liksom hela faderullan,
ja,
vad det gäller,
ja,
sånt där,
ja.
Jag tänker, för någonstans, när är det du sen hamnar i A-laget?
16 var jag, tror jag. Så att jag har lite luddiga minnen av den perioden som är mellan att vi vinner SM när vi är 14 och sen så framåt. För att jag tror att jag var liksom, jag kommer inte ihåg riktigt liksom, när flyttarna skedde upp och ner i A-lag och andra lag och så vidare. Liksom. Men 16 och ett halvt vill jag minnas att jag var när jag spelade min första match med A-laget. Mot H43 i ett Lunda derby i februari eller sånt, tror jag.
Det är ganska ungt ändå.
Ja, det var det. Såklart. Sen så tycker jag väl nu att efter, om jag var mogen för det vet jag inte. Men jag fick spela vänsterkant under hela mitt första år ungefär. Och även träna som vänsterkant. Så jag tänker att egentligen kanske jag slängt bort ett helt år i min utveckling när jag var så gammal. Men ja, det var det. Jag trodde de näst yngsta var väl 3-åringen med Hallberg och Nordmark och så. Ja.
Så att du hade i efterhand tänkt att du kanske borde ha tränat vidare på en
meter. Jag har inte spelat vänsterkant i alla fall. Jag hade ingenting att göra, tycker jag. Men jag fick ju vara med Mommi sista år till exempel. Jag hade nog inte fått annars. Jag tror att det, mitt första år var hans sista.
Ja.
Ja, det är väl inget jag går att tänka på sådär. Men,
men nu låter det bra.
Ja, det låter bra. Och sen så sägs det alltid, det tror jag också att det stämmer, men att han var min stora barndomsidol. Jag är ju en av mina närmare vänner är hans systerdotter. Och hon hävdar ju alltid att ja, du fattar inte hur mycket du gillar mamma när du var liten liksom, att ja, jag kommer inte ihåg det riktigt, men hon får då låta som att det var liksom min gud liksom.
Din stora idol, trots att du inte riktigt visste om det.
Ja, exakt. Jag har ju något svagt minne, men jag vet inte om det är konstruerat efteråt eller inte. Men ja, det var väl den coolare spelaren också på den tiden kanske.
Ja, men jag tror att Mommy var allas idol.
Ja, det tror jag också. Ja, någon har sagt det till mig någon gång. Det är väl aldrig något jag har tänkt om mig själv egentligen, att jag skulle vara någon slags pådrivare. Men det gör jag väl kanske mer att jag tycker det har väl insett att det som jag tycker är gött med handboll är att göra någonting tillsammans liksom. Och när man känner att det är någon slags lagkänsla och kamratskap och så vidare, och för mig personligen att det är väl den delen som är viktigast med det, och att jag känner att jag har mycket roligare också om jag försöker bara skapa någon slags känsla av gemenskap, dels med mitt eget lag men även med alla som är på plan liksom.
Ja, sen nu tänker jag att nu känner du ju väldigt, väldigt, väldigt många av dem du spelar mot och med.
Ja, och det är väl det också som jag känt att det blir roligare, eller blev roligare och roligare under tiden jag spelar. Och verkligen, jag känner det fortfarande så att det är väl den delen som gör att det är svårare och svårare att komma ifrån ibland. Men att det som är det riktiga värdet för mig, när man verkligen känner att inte bara i det egna laget att det är ens vänner, utan även i motståndarlaget och vet inte, domarna och folket runt omkring, och att alla liksom efter att ha spenderat ändå så många år i den världen, att man liksom växer ihop vare sig man vill eller ej. Och det, ja, det är en nice känsla. Framförallt i början kändes det väldigt coolt att vara med i Lugis A-lag liksom, när man var 16 och gick på gymnasiet fortfarande, och överhuvudtaget kom vår första matchen att man fick springa där och vara med på uppvärmningen och sådana grejer liksom, att fan, det var fett liksom. Den känslan försvann väl kanske ganska snabbt, men väldigt få minnen alltså. Jag vet inte, det känns som att spontant, jag kommer ihåg att det blev aldrig några större framgångar tyvärr. Och för mig personligen så kände jag alltid att det var väldigt kul med handboll på hösten, tror jag. Sen så efter vintern när ljuset började komma tillbaka mer och mer, så blev man mer sugen på att göra annat än att spela liksom. Jag tror inte att det var därför som det alltid gick sämre under slutspelen, men det känns som att när det börjar närma sig slutet, så vill man liksom också att då vill man sluta slut någonstans, vilket kanske inte är den bästa egenskapen för en idrottsman, att ju närmare det kommer slut, desto mer vill man bara liksom förlora matcherna och åka på semester. Ja, och det är väl kanske något som jag har känt att jag har haft lite under andra delar av min karriär också, sådär att nej, men ja, liksom, går det bra är det bra, då får man vara med längre och spela, det är ju kul att vinna, det är väl allra roligaste, men ja, går det inte bra liksom, så kan man liksom packa väskan och göra något annat, och det är också härligt liksom. Så att, men om det är det enda minnet jag har kvar av den tiden, jag vet inte det.
Det är den där uppvärmningen.
Ja, uppvärmningen och känslan att man ville att säsongen skulle ta slut så man kunde ha semester. Nej, det fanns lite annat också. Men ja.
Funderade du på, alltså jag tänkte när du tog studenten, funderade du på att, ja men det var gött, nu ska jag läsa lite strökurser på universitetet och sen ska jag bli jurist? Kanske inte just jurist, men...
Nej, jag skulle... nej, jag hade väl inga tankar på... Alltså, det kändes som att när jag tänker tillbaka på den tiden så var det en väldigt lycklig tid, för att det fanns inga större framtidsplaner överhuvudtaget, utan det kändes som att det var ett väldigt... Ja, men så när man är ett barn liksom och bara är... Och det känns ju väldigt, det var härligt liksom. Jag vet inte, man gick till träningen en gång om dagen, knappt det, och sen så jag var väl upp till 2-3 varje dag, och ja, man gick upp vid 12 på dagen, och så var jag den som flyttade hemifrån först av mina polare. Jag lurg hade någon lägenhet som jag fick, så jag flyttade ut samma dag som jag tog studenten. Egentligen en vecka innan, men mamma ville att jag skulle bo hemma till så jag tog studenten, så att lägenheten var redan inredd när jag gick ifrån mitt studentfirande till studentfesten på Tängan. Sen så gick jag till min nya lägenhet efter. Men i alla fall, nej, så jag hade inga framtidstankar sådär, utan det var gött att bara vara liksom. Ja, alltså varken med handboll eller med plugga eller någonting annat liksom.
Var det bara därför jag funderade på, ja, om det var så att, ja men så, nu blir det bra med detta, nu ska jag göra någonting annat, tack för allt.
Ja, jag tror väl det är någon slags grundläggande personlighetsdrag hos mig också, att det är, ja, det finns alltid en viss del av tvivel eller ifrågasättande om man vill kanske, som också gör att jag leds in på många, väldigt många olika spår, vilket jag uppskattar också. Det har jag lärt att uppskatta mer och mer, att jag gillar lite det okända och inte veta, och att jag själv ja, kan bjuda mig på, jag ska inte säga att överraskningar längre, för att jag är ganska medveten om att jag är sån, men att ja, det kan gå snabbt åt höger och vänster liksom. Och sen har jag det för- och nackdelar, att, som sagt, att jag kanske aldrig känner att jag är till 100% investerad i någonting, och det är ju pågått och ont liksom.
Men du vinner skytteligan, vill jag minnas, då 2000, nej?
Det inte vad jag, det har jag nog aldrig varit.
Nej, förlåt, du blir...
Det har aldrig varit i närheten.
Nej, utan du vinner årets talang.
Jaha, årets komet.
Årets komet, ja, förlåt. Ja, du vinner årets komet, ja. 2010 där, 10-11 va?
Ja, 11 tror jag. Jag har ett svagt minne av att jag tar emot priset och säger att jag tyckte att det var... Ja, tack så mycket, men det var några år för sent eller något liknande. Eller det kändes som att jag hade varit med så många år i Elitsen, så att det var konstigt att få det priset 5 eller 6 år efter jag hade börjat spela liksom. Men ja, fan, i alla fall, det kommer jag ihåg.
Tack ska ni ha. Men och då någonstans så är du också på väg till Nantes, till Frankrike.
Ja, jag var väl inte på väg redan då, men det var efter VM. Ja, nog det var jag nog, för det måste ha varit under SM-finalfesten eller någonting på säsongens slut efter hemma-VM 2011, ja. Innan jag gick ut, ja.
För det VM:et där presenterar, om man får säga, då presenterade du dig för svenska folket. För det gick väldigt bra.
Ja, men det gick jättebra. Det gjorde det.
Var det liksom både att det var hemmaplan och, eller liksom vad var det som stämde?
Alltså, jag hade väl en spelstil framförallt när jag var yngre, att det var ju väldigt mycket allt eller inget liksom. Att det var ju mindre tanke om jag bara går rakt fram. Och det kan ju gå väldigt bra när det funkar. Sen så kan det ju gå lika mycket åt helvete också om det inte funkar. Men under det VM:et så gick det väl, den tiden jag spelade så funkade väl liksom. Sen jag kommer ihåg att jag var fruktansvärt motiverad varje match och sådär. Det var ju såklart med avstånd det häftigaste jag hade varit med om då, att spela VM så nära, ja, Klostergården, Ystad eller Lund.
Så nära Klostergården. Och det detta VM är det i januari, va?
Ja.
Så att det är ju inte ens ljust, så att då är motivationen på
topp. Ja, exakt. Ja, det är väl det. Och så var man instängd i någon mörk hall och sånt, kommer jag ihåg.
Ja. Ja,
satt i några gånger och lyssnade på musik för att bli taggad för matchen. Nej, men skämt åsido. Ja, nej, det var fett.
Hur kom det sig att det blev enormt?
Det tog en väldigt tid innan jag fick något kontrakt på plats. Jag tror att jag skrev nog inte på förrän mitt i sommaren, känns det som. Och jag menar, VM var i januari, sen började väl anbuden trilla in efteråt. Det fanns väl intresse från många, många håll. En del i Tyskland, men jag var väldigt osugen på Tyskland när jag var yngre, för att jag hade fått en bild av att bo man i Tyskland och spela handboll. Dels är det kanske inte den bästa bilden av Tyskland. Det hade jag nog, jag vet inte, diffusa sådär, jag vet inte, jag tänkte att det skulle vara grått och allting grått och så mycket industri och typ himlen är grå ungefär i Tyskland alltid, språket är inte vackert. Dels att det var väldigt grått och dels att bodde man i Tyskland så då spelar man bara handboll liksom i Bundesliga, så spelar man hela tiden och så, ja, så gör man det liksom. Och det
finns ingenting annat i
Tyskland.
Nej,
men typ, alltså sådär, liksom blir man proffs då är man där och så spelar man handboll liksom. Och som sagt, jag tyckte att handboll var en väldigt nice att ha i sitt liv, men det kändes som att okej, Tyskland, väljer man det, då är det liksom mycket. Och jag kommer ihåg någon gång, tror jag, när jag sitter framför datorn och googlar runt lite, så tyska ligan, när det sista matchen på säsongen, franska ligan, okej, var har man mest semester, var spelar man mest, sådär ungefär lite. Det här var väl uppförstorat i mitt huvud, men Tyskland var inget, rent spontant efteråt var det såhär, nej men Tyskland, alla de anbuden var jag inte speciellt intresserad av, och det kändes som att det var många lag i Tyskland också som kommer från lite småstäder eller hålor på tyska vischan liksom, när man är där och spelar handboll liksom. Så det var jag inte så sugen på, så de anbuden lades på is. Och sen sen blev det, ja, någon kändes som att det var, jag vet faktiskt inte, intressant, nice stad, projekt på uppåtgående och
ligger någonstans. Vad är det? Det är Atlantkusten.
Ja, det ligger en dryg timme, 40 minuter från Atlantkusten. Och som sagt, jag var heller inte helt, innan de anbuden började trilla in, så var jag väl inte helt så inställd på att bli handbollsproffs heller egentligen. Klart att jag hade tänkt någon att man skulle kunna tjäna lite mer pengar. Skulle man flytta till Danmark, tänkte jag, det kanske blir sådär bekvämt och nästan som hemma och så tjäna lite mer och så. Men sen när det väl började liksom bli påtagligt att komma närmare efter VM och sånt, så det var fortfarande ingen självklarhet för mig att jag skulle göra det. Liksom. Jag tror i slutändan så tänkte jag väl lite, nej men säg att jag skriver på ett 2-årskontrakt någonstans, så tänker man, ja okej, men är livet skit, så har jag i alla fall kanske lagt undan lite pengar och kan köpa en halv lägenhet när jag kommer tillbaka. Och sånt tänkte jag väl att var tanken. Men det var ju mindre liksom handbollstänk bakom, att typ, vilket lag ska jag gå till för att kunna utvecklas och bli en bättre handbollsspelare, och var kanske det finns en tränare som tror på mig och var finns det, utan det var mer andra, jag tror den handbollsbiten var mer att, jag vet inte, man skriver på sen så blir det som det blir liksom. Så det var mer någon slags livsbeslut och sen typ bara blunda och testa.
Hur var Nant då 2011?
Ja, de var inte vad de var idag. Jag tror det var deras fjärde år eller sånt, kanske i första ligan. De hade precis kvalificerat sig för Europacupen för första gången. Det har väl kommit 4 eller 5 året innan. Stort handbollsintresse. De hade redan då bäst publiksnitt, i alla fall i Frankrike, på drygt 4 av 5. Så det var ju nice. Men exakt, det var väldigt få. Det var väl klart också några andra utländska spelare. Men jag var väl deras prestigevärvning, även också genom tiderna. Så där tror jag att jag skulle vara den bäst betalda spelaren någonsin har haft i klubben och så vidare. Klart det var ett lag som kom från andra ligan bara några år tidigare, och att det blev någon slags halv dragkamp på mig efter VM sådär. Så att det var på väg uppåt, men det var inte som det var nu.
Nej, men för nu är de ju ändå ett etablerat topplag.
Ja, det är imponerande också med den utvecklingen, att verkligen på inom loppet av drygt 10 år nästan har spelat i andra ligan till att spela Final Four i Champions League och så vidare. Det är väldigt imponerande.
Är det någon som har en egen blåsorkester som står vid kortsidan?
Yes. Vad har du?
Ja.
Har du något svagt minne av att du har kollat på någon
match? Nej, jag har kollat på flera matcher när någon spelar.
Ja, men det har nästan jag glömt bort. Men det kommer jag ihåg, det är några av mina polare som var där och kollade. Och jag var ju väldigt konfunderad i början också, att jag står en hel orkester bakom ena målet och spela. Ja.
Det är ju skitroligt.
Ja, det är skitfett, ja.
Ja. Det är inte störigt?
Nej, det jag tycker... Jag kommer väl ihåg i början att allting var väl nytt för mig som, jag vet inte, ung svensk som kommit till Frankrike och spelat liksom sådär att hallkultur och så vidare annorlunda. Och folket skriker andra grejer och ja, blåsorkester som står bakom hallen. Men det var ju väldigt, det kändes väldigt, jag vet inte, exotiskt på något sätt tror jag i början när du säger det. Jag hade glömt bort den här detaljen, men ja, och alla som kom dit av mina polare och så uppmärksammar ju den här blåsorkestern, att det var märkligt liksom. Ja, fast det är kanske mer för oss som inte är vana att liksom, där är det ett överraskningsmoment av typ så, vad fan gör den här blåsorkestern bakom målet liksom. Så man blir lycklig bara man kommer in där och så märker man kan liksom inte förstå vad det är som händer riktigt. Och det, ja, det blir man glad av någonstans. Fanns ett intresse från Löven tidigare. Men ja, för det först var jag inte så jätteintresserad, men sen så dels jag var den här tysklingen, jag var inte jätteintresserad, men sen så när det ändå kommit etablerat topplag, ska jag inte säga, de var väl ganska nya Löven också, men ett storsatsande lag och ett av Tysklands topplag, och dels även med betydligt bättre kontrakt också, så tänkte jag, ja, men det kanske skulle vara intressant liksom. Och det jag hade ju aldrig egentligen väntat mig att ett topplag skulle vara intresserad av mig i den åldern, eller kanske överhuvudtaget liksom. Men de lyckades inte lösa, vi var i diskussioner innan jag gick till något, men de hade ekonomiska problem efter deras, ja, lång historia, men i alla fall de skulle få bort några spelare på min position och så vidare, som jag gick och väntade på ganska länge, men de lyckades inte fixa det, ja, så att det slutade med att jag gick till något med en option på att kunna gå till Löven istället.
Och i Löven så blir du ju där under ganska lång tid.
Ja.
Alltså du är liksom nästan förknippad med Reinacka Löven under, ja.
Ja, det får man väl säga, och det är väl för mig också den mest präglande delen av min karriär, och det känns väl som att nästan är min karriär. Klart att det blev väl ändå en 3 år i andra klubbar också, men ja, jag menar den största delen av mitt vuxna liv egentligen har jag också levt i Tyskland, i Heidelberg, och spelat i Löven liksom. Så att det är ju en stor del av min personliga historia, både handboll och utanför.
Hur förvånad blev du när du kom till Heidelberg och insåg att det är ganska vackert, en universitetsstad?
Ja.
Det fanns en himmel som inte,
ja, det
var
fanns
blå.
Den var blå också, men jag kommer ihåg att första gången jag var där och skulle gå på läkarundersökning, och så när man körde in från motorvägen, jag kommer ihåg att allting var grått och att det var dåligt väder och det var någon kall månad också. Och så när man kör in i en stad, men det är väl få städer som kanske är som är charmiga när man kör in i dem. Men jag kommer ihåg att i början så var det inte, jag kommer ihåg sjukhuset, det kändes som att gå betongbyggnad, och så körde man dit och så pratade läkaren tyska och så här liksom. Men
det var check. Okay.
Men ja, nej, efteråt, ja, ja, det var ju inte alls som jag hade trott. Heidelberg är ju grönt, grönskande med blå himmel och vackra kullar och skogar och blommor och sånt. De gångerna jag haft en Lonely Planet-bok till exempel, Tyskland Lonely Planet i mina händer, så är väl Heidelberg alltid någon slags topp 10 att åka till. Att det är mycket, kommer ju busslaster med turister som går i Gamla stan och upp till slottet och sådär. Att det är väldigt, väldigt bildskönt liksom. Det är väl också en av, jag ska inte säga en av få, men ändå en av... En tysk stad som inte blev sönderbombad under andra världskriget. Att Heidelberg blev helt skonat med en väldigt intakt gammal stadskärna.
Du trivs rätt bra där.
Ja, jag trivdes fruktansvärt bra i Heidelberg. Och ja, jag menar, det är ett ställe som jag var när jag flyttade där från 4 år sedan. Det är inte så länge sedan, men jag är ju där varje år under... Ja, några veckors tid skulle jag vilja säga. Det är väl liksom,
ja, du är det.
Ja, men det har ändå varit att det har varit ett av sådär, dela upp, inte dela upp tiden helt mellan Heidelberg och Sverige, men ändå att ja, jag skulle nog säga att jag har spenderat lika mycket tid där faktiskt ändå, som jag har gjort i Lund, om inte mer, sen jag flyttade därifrån.
Jag bara funderar på, jag tänker att i Lund så kan du röra dig fritt, om man säger, på gatorna. Och där är säkert handbollsmänniskor som känner igen dig.
Ja.
Men hur är det i Heidelberg?
Det är också inga problem. Problem. Men det är väl också, ja, det är klart att man blir igen känd, men ja, han borde väl ingen... Det är klart det är stort intresse och det är mycket folk på matcherna och så vidare, men jag vet inte, vi är väl inga jättekändisar. Jag har alltid tyckt att handboll har varit en ganska lagom nivå av så här bekanthet. Ja, det är aldrig någon, det är aldrig liksom överväldigande, och de gångerna som någon känner igen en och vill byta något ord och sådär, så blir man ändå glad och uppskattar det fortfarande, och kanske speciellt även nu när man inte spelar längre, men att ändå nej, men sådär, att man ändå har kunnat ge folk någonting som de, jag vet inte, lite glädje eller något som de gillar, att man blir igenkänd och så, det är väldigt ja, det är lagom nivå både här eller i Tyskland.
Du spelar där, det är ju ett gäng svenskar som är där samtidigt som du.
Ja,
eller Appelgren är där samtidigt.
Appelgren är den första. När jag kommer dit så är det ju Thomas Svensson som var andra tränare när jag kom. Och sen ja, det var den enda. Och den andra svensken som kom var Appelgren 2016. Och sen Palicka året, jag har kommit ihåg, Appelgren 2015 och Palicka 2016. Och det är väl svensk nummer 3 och 4 då, och 2 och 3 som spelare. Och jag kommer ihåg, jag var ju väldigt nöjd att inte ha några svenskar när jag kom dit, och då var jag även ganska nöjd med i Nantes, att jag tyckte det var, jag vet inte, en av ja, sådär charmen också lite med att vara utomlands, att inte ha några landsmän och kunna prata svenska med och sådär, att det känns som det är lätt, inte i alla fall inom handbollen, och de andra folk kommer någonstans så börjar de hänga automatiskt, och som att det känns som att det finns något outtalat tryck att man då ska hänga med den andra svensken eller de andra svenskarna. Ja, det är så i många lag, men att de trivs väldigt bra ihop, så att det är väl därför de gör det, tänker jag. Men att jag var väldigt nöjd alltid att det inte fanns några andra svenskar. Men sen när Äpplet kom så klart, det är en av mina bästa vänner idag, så att det var ju skitnice, och även med Palicka funkade skitbra när han kom åt efter, så att det var lugnt. Men idag är det ju halva laget som är svenskar i stort sett. Så det har ju genomgått någon slags grundläggande förändring sen bara ja, när jag kom dit.
Ja, just det. Och Jari Tolbring, nu lämnar han.
Ja, nu lämnar han, och Jesper Nilsson också. Men det var både Jari och Jesper.
Palicka,
Äpplet, ja. Lukas och Albin. Det är 6 bara där.
Sant, och sen så var du med dessutom.
Och sen också, var ju
en liten sväng nu, då var det ju väldigt tätt.
Ja.
Ja, men i princip en startsjua.
Ja, men verkligen. Språkintresset är väl det som, om någon skulle fråga mig vad jag tycker är nice i livet, så är väl språkintresset det som har blivit mitt absolut nummer 1 under den här utlandsperioden.
Vad läste du för språk på gymnasiet?
På gymnasiet hade man nog... Jag hade danska 1 år, för att jag hade hört att det var lätt att få betyg i danska. jag var inte alls språkintresserad på gymnasiet. Det var rent så här, så lite insats som möjligt och så bra betyg. Och då kom jag ihåg att vi hade 4 prov. Jag fick MVG på alla 4 prov i danska. Men jag fick VG i betyg, vilket var väldigt märkligt. Som jag aldrig överklagade. Så jag vet inte, det var inte så lätt i slut. Jag vet inte vad jag kunde gjort istället.
Nej, jag vet inte. Men hur är din danska idag då?
Ja.
Den är sådär.
Ja, jag tycker att det går ganska bra. Men jag vet inte. Mina danska vänner tycker nog inte att den är jättebra.
Jag tänker, du spelade med Mikkel Hansen till exempel i PSG. Pratar du danska med honom då?
Jag pratar svenska, han pratar danska. Men jag kändes alltid som att jag förstod inte vad Mikkel sa. Mikkel förstod inte vad jag sa. Men vi pratade ändå. Sen vet jag inte om han... Ja, nej, det var inte lätt.
Vem var mest nöjd när ni gick därifrån?
Ja, jag tror båda var... Han kanske lite mer nöjd än mig, men det var okej ändå. Liksom. Man försökte... vi satt bredvid varandra omklädningsrummet också, så jag snackade med honom varje dag. Men hans danska är väldigt... Jag tror han uttrycker sig på ett väldigt alldagligt sätt. Eller så här casual, liksom. Att det är mycket slang, men lite så som man skulle prata med sina polare. Och så korta meningar, liksom. Ingen mer komplexitet när man kan liksom dra slutsatser av kontexten, utan bara liksom några ord i rad, alltid liksom 2, 3, 4 ord i en mening, och då blir det väldigt svårt alltså. Sen var det ju Toft Hansen också, han pratade också danska, men han har ju svensk flickvän eller fru, så han försökte alltid prata svenska, men ja, vi sa alltid att det lät som att han var halvt lite efter när han gjorde det, så det var ingen bra idé heller. Men det märkte väl när jag flyttade utomlands att dels verkade, det var väldigt lätt för mig där, lära mig språk, och sen så fick man ju väldigt mycket mycket positiv förstärkning av omgivningen när man som utlänning kom till Frankrike och försökte prata franska direkt. Men jag gillar människor allmänt, och det är svårt att, om man ska liksom ha någon djupare relation eller hitta varandra, så ja, försöka anpassa sig till deras språk sådär. Och att det är väl ett sätt att upptäcka världen. Det känns som att världen liksom, säger att den ligger i någon slags skugga, och sen med varje nytt språk som man lär sig så kan man liksom avtäcka det och träda in i ljuset och komma ner lite djupare i samhällsstrukturer och kultur och så vidare. Och att, ja, att det är väl en av mina drivande krafter i livet rent allmänt.
Du flyttar ifrån Rena Kalöven,
ja.
Slutar.
Ja.
Hur lång paus har du där?
Ett år. Alltså jag hade 9 månader, sen kom jag tillbaka till Löven. En just vända, det. 3 månader. Och sen så till PSG. Så att
var det en sån här lojalitetsgrej när du kom tillbaka? Eller vad var anledningen?
Ja, lite grann. Det var väl många faktorer såklart. Men jag menar, jag kände väl en väldigt tillhörighet med inte bara laget, men med regionen eller allting runt omkring egentligen. Men framförallt så hade de med väldigt mycket skadebekymmer. Och för mig så tänkte jag väl att nej, det blev väl som en bättre semester. Gå tillbaka och hälsa på ett gammalt liv och hänga med mina gamla vänner i laget och ha kul ihop och spela handboll, och att det fanns ett behov. Så att ja, det var väl mycket, mycket lojalitet också. För mig var det ju första gången i mitt liv som jag inte... Ja, hade någonting eller sådär. Annars var det alltid skola, sen så var det alltid handboll, liksom aldrig inte någon paus på någonting sådär liksom, så att få lite distans. Och jag hittade väl mer någon slags, vad heter det, någon slags mening i handbollen mer när jag inte var med, att eller i sport överhuvudtaget. Så mina, jag tänkte kanske att man springer här och kastar en boll varje dag, sen så gör man det liksom, och sen så ser man vem som vinner, och sen så gör vi allting igen liksom, hela tiden. Men just att det är liksom det rena i idrott så där, och med känslor och med människor, att man ger mycket glädje liksom. Det är blandat med även den här gemenskapen som vi pratade om innan med handbollen och handbollsvärlden och alla runt omkring, att det fick ett helt annat värde när jag var utan det. Det fanns alltid 2 klubbar som att nej, då skulle jag nog tänka en gång till, och det var PSG och Barcelona, att sådär, nej, men skulle jag få chansen där, så ja, då hade jag nog ändå fått toppa på det liksom.
Och då kom frågan helt enkelt.
Ja, exakt, vilket ju för mig egentligen, när jag tänker på det, inte sinnessjukt, men nära ett lag som PSG som är ju bland de största, och nu kanske lite mindre, men ändå liksom topp 3 i världen i alla fall vad som gäller ambitioner och budget och så vidare, som egentligen halvt väljer vem de vill ha liksom. Att man då ska ha en kille som inte, alltså, har slutat spela handboll för att han tycker det är för jävla tråkigt liksom. det känner jag att det var väl en nice story liksom. Men det börjar ju med att jag var i Löven och hälsade på, jag tror det var i november, december till och med tidigt. Och så var jag kolla på en match, Löven mot Värda Skopje i Champions League. Och efter matchen så står jag på läktaren, och så kommer Skopjes tränare Raul då, som sen blev tränare i PSG. Han säger att jag sitter på läktaren, och så kommer han gående så över hela planen till mig på andra sidan. Så ja, så, hallå liksom, hur är läget? Och ja, sådär, vad gör du nu typ sådär? Liksom, men, ja, han visste väl att jag hade slutat liksom, men jag bara, ja men du vet, jag ja, slutat liksom. Så han bara, ja men han bara, jag ska bli tränare i PSG liksom. Och jag är skitintresserad av det typ.
Hör av dig.
Ja, men ungefär liksom. Jag tänkte, men jag har liksom, alltså, vet han inte ens att, eller det vet han ju, men alltså att jag har dumpat det här liksom, jag är inte intresserad, och han ska ta över PSG och egentligen liksom kan välja vem som helst, men att han kommer till mig och bara, nej, men jag gillar det skitmycket liksom, så att sådär. Och efter det så var vi väldigt lite kontakt. Jag snackade med Åke Unger som är min agent, och så här, om vi skulle i alla fall kolla läget liksom. Även om jag var väl ännu inte så sugen, men så här PSG, så här, men vi så här, kolla liksom. Och då inleddes någon slags kontakt som var väl fortlöpande december, januari, februari, men ändå, det är en lång väg från att ha kontakt och vara lite dialog med någon, det är väl många som är det, men till att det verkligen blev någonting av det. Och det var frågan, ska Nassis sluta eller inte sluta, som då en av de här franska legendarerna som var i PSG. Och ja, det skulle han göra sen. Sen visade sig att jag roligt ville ha mig, men som sagt, det var ju svårt att rättfärdiga det. I och med att det är inte han som tar det beslutet för PSG, att visst han är tränare och sådär, jag vill ha den spelaren, men den här killen spelar inte ens handboll liksom. Så att,
kan du välja någon som spelar?
Eller? Ja, det är lite svårt att få igenom det. Och det visste jag väl också när jag kom tillbaka till Löven, att okej, det finns en möjlighet att okej, om jag inte spelar så blir det inget PSG. Men det hade jag väl sagt fine, liksom, om de vill ha mig så vill de ha mig, annars så ja. Men, och det var väl också en, så jag kom tillbaka till Löven och började spela och det gick ju skitbra. Och då fick ju Raul, som försökte då få igenom det här, sin deal med PSGs styrelse liksom, lite mer argument. Och jag vet att Bruno Martini, som var president för PSG när jag kom, och den som var ansvarig för alla värvningar, han sa till mig sen att han hade fått, efter varje match jag hade spelat med Löven när jag kom tillbaka, så hade Raul, hade, tror jag, på en timme efter matchen var slut, så hade han klippt ner en video på alla mina bra grejer under matchen, alla mål, alla assist, allting som var bra, och skicka den till Bruno på WhatsApp direkt liksom, sådär, kolla den här spelaren typ liksom, bara så att jag var ju väldigt, som sagt, det är väl så det är i handbollen, jag vet inte om det är i annan sport, jag förmodar det, men att ha, det är ju mycket tillfälligheter och sen mycket att man har någon, ja, några, eller kanske också i vissa fall bara en som tror på en och gillar en, som för mig i detta fallet, att okej, Raul blir tränare i PSG och han, ja, uppskattar mig som spelare och verkligen kämpar för att jag skulle komma dit, och hade det inte varit för honom så hade det inte blivit en fortsättning för mig överhuvudtaget, tänker jag, efter den comebacken i Löven. Men att just en person på rätt ställe, ja, planeterna står i någon slags linje,
ja,
så
måste ha stått helt rätt, ja, alltså. När man har perspektiv till saker och ting som, ja, du uppenbarligen hade fått, så hur var känslan? Och du visste ju att, ja, men nu ska jag vara här i 2 år.
Ja, alltså exakt, PSG var ju för mig också hela, ja, det är ju flera aspekter än handbollen som var viktigt, vi alltid var viktigt vid mina klubblag liksom, och PSG var väl någon slags allting var med. Dels framför allt så ville jag tillbaka till Frankrike och förbättra min franska, tror jag nästan var sådär nummer ett.
Och hur är den nu? Du måste
den är mycket bra. Mm. Och det var väl någonting jag hade i åtanke även med eller utan handboll, att jag, innan jag skrev på till Löven igen, så var jag ju hos en vän, fransk vän i Bordeaux, för att bo där under tak, för att vara i Frankrike och jobba på min franska. Så jag ville ju, det var ju nice, okej, PSG, och så får jag åka dit och så får jag lära mig franska. Jag tror jag sa några gånger att det är en väldigt bra betald språkkurs. Och sen såklart att det är väldigt smickrande, ja, vare sig man har gjort ett break eller inte, men ännu mer smickrande för mig som inte ens, ja, som hade slutat egentligen, att bli värvat i ett lag där det är, ja, genomgående liksom toppspelare och några av världens bästa genom tiderna egentligen. Okej, Löven var också ett topp 10-lag detta av alla, men att komma till det yttersta topprycket liksom, och få vara med och se hur det är, så att handbollsmässigt såklart också, och sen få bo i Paris, som jag kanske inte var någon jättestörre fan av innan jag flyttade dit, men som jag gillar jättemycket nu, så att det var många faktorer som gjorde det väldigt lockande. Och sen gick det väl handbollsmässigt, gick det ju inte så som jag kanske hade hoppats att det skulle göra. Jag hade ju hela första halvåret, var inte skadad genomgående, men det var väldigt mycket skadeproblem till och från, och som med ny tränare och nytt tänk framförallt, så man kände att okej, innan hade jag spelat med samma spelare i 5-6 år, och när jag insåg och slogs igen av hur extremt kollektivt handboll eller lagidrott är, att en spelare kan vara bäst i världen i ena laget, men sen i andra laget, att det är mycket som ska stämma. Och det stämde där verkligen med spelet som jag hade svårt att anpassa mig till, och sen som att jag var skadad hela tiden, och såklart att jag visste att jag kom till ett lag, det hade jag ju signat upp för när jag skrev på, att på min position eller på vänsternie, mitt nio, så var det Mikkel Hansen som är väl världens bästa vänsternie genom tiderna, och så Karabatic som är världens bästa spelare genom tiderna. Och sen Sander Sagosen, som jag väl tycker är världens bästa just nu och har varit de sista åren. Och då vet jag att okej, vi är fyra spelare på de positionerna, de andra tre är de här tre spelarna. Så att jag var väl beredd på att okej, det kommer inte bli...
Jag kommer inte vara etta varje dag.
Nej, det kommer jag inte vara.
Men andra året gick väl bättre?
Andra året gick jättebra, ska jag inte säga. Men det var en period till exempel under hösten då några av de andra var skadade när jag spelade 60 minuter varje match. Och det gick ju det gick skitbra. Och då var det ju handbollsmässigt hade det varit så där kul också året innan också. Känna att man liksom dels också när man kommer nytt i ett lag, man känner ingen, så man har ingen social funktion i laget. Och sen när man vet att man har ingen sportslig funktion heller egentligen. Hur mycket lättare det är att i grupper allmänt med ett lag, att de som är de bättre, det är mycket lättare att integrera sig socialt och så vidare. Och det är klart att det gick ändå, men det var in emellan när man vet man går där, man känner knappt någon och sen så är man skadad och sen så folk skiter egentligen om du är skadad eller inte, för att vi har Karabatic, Mikkel och Sander liksom. Så om du är här eller inte, whatever. Så att det var ju nytt också och känna så såklart. Men sen då under andra säsongen ett tag när vissa var borta och så jag spelade varje match, det gick ju skitbra. Då var det ju väldigt, väldigt roligt igen också, framförallt att känna att när man har ansvar liksom, och vet att okay, om det går dåligt för mig så kommer det gå dåligt för laget, om inte jag spelar bra så blir det svårt liksom. Och den känslan gillar väl jag väldigt mycket och tänker att det är väl något som de flesta idrottsmän på högre nivå, att känna att ta ansvar. Då hade jag ju bestämt mig också att jag tänkte att jag kommer spela i PSG 2 liksom, och så var sugen på att spela i landslag igen. Dels det kändes som att första vändan så var jag ju betydligt yngre och en av dem, klart att jag var etablerad också, men att komma tillbaka och testa göra det i en ny roll och känna att man är en av dem som är mer med mer eller mest erfarenhet och se hur det är liksom. Och såklart med målet OS, och det var väl, jag menar, hade inte funnits ett OS så hade jag inte börjat spela i landslaget igen heller, men att det var liksom huvudmålet och som är två riktigt nice mästerskap på vägen dit också. Men det blev ju, alla de tre målen gick väl åt skogen, dels OS som inte blev av och sen mästerskapen gick väl heller, även om vi kom femma i VM, men för mig personligen var det också, gick det heller inga, det var väl min sämsta landslags period också. Dels med första VM:et när jag hade varit skadad hela säsongen och knappt spelat, och sen i EM här hemma som det gick väl åt helvete för oss allihopa liksom. Men det ska man göra det också.
Ja, absolut.
Det blev som det blev.
Ja, men det blir det ju alltid. Men jag tänker höjdpunkten landslagsmässigt måste ju vara OS i London.
Ja, det var det ju utan tvekan. OS har väl också fått en ny betydelse för mig med hela det här handbollen och gemenskapstänket, och men kanske mer liksom hela sportvärlden eller ännu mer globalt liksom, att OS är något speciellt, och det hade jag gärna gjort igen. Och det är kul idag, apropå OS, det var ju OS i Rio också, men då hade jag ju slutat i landslaget ett år innan, eller nästan två år innan. Men jag, Staffan kontaktade mig ändå flertalet gånger, kommer ihåg innan, jag tror det var OS 2016, innan EM 2016 så frågade han igen om jag inte skulle vara med i EM. Vilket jag tyckte också, då hade jag slutat ett år tidigare eller mer i landslaget. Jag har slutat landslaget. Sen så frågade han innan OS-kvalet och sa att det är sista chansen nu att vara med. Men sista chansen, alltså jag är inte med längre, det är lugnt liksom. Och sen fick jag något utskick där av Svenska handbollsförbundet med, man har en slags longlist innan OS och registrerar alla som potentiellt skulle kunna vara med. Och då måste de skicka in de uppgifterna till, jag vet inte om det är IOK eller internationella, någon instans ett par månader innan och fråga efter passuppgifter och det ena och andra. Så jag ignorerade första mejlet, tänkte jag, men varför, det måste ha blivit felskickat, jag är med på någon gammal lista liksom. Och sen kom ett mejl till, tänkte jag, men svara inte på det heller. Och sen så fick jag ett personligt till från någon som har liksom, vi saknar några uppgifter. Okej, tänkte jag, whatever, jag skickar in dem liksom, och så om allting skulle skita sig och ingen annan kan vara med liksom, alla har skadat sig i min position, då tänkte jag okej, men då kan jag vara med liksom. Och sen så frågade Staffan mig i början av juni, tror jag fick ett sms, han frågade om jag inte skulle vara med på en sista resa i landslaget med OS liksom, vilket tänker jag har sagt nej så många gånger. Men det gjorde jag inte, vilket idag tänker jag att det är ju, ja, inte helt sinnessjukt, men att sådär, att jag spelat OS bara så där, det hade jag ju aldrig tackat nej till. Nu, och sen apropå tränare som tror på en och så vidare, jag menar, den rollen som Staffan och Ola kanske haft i min karriär, om jag har tur med Raul och PSG, men även tidigare när jag var yngre, att ha någon som från då när jag 2008, 2009, 2010 när de började bli tränare, att, sådär, att de alltid trodde på mig och alltid lät mig vara med liksom. Så jag vet till och med när jag var 20 eller någonting, jag kommer ihåg någon gång när jag tackade nej till någon landslagssamling, jag kommer ihåg att jag sa till Staffan att jag, det har varit en lång säsong och jag behövde ha ledigt och sådär liksom. Jag tror jag var 19-20 kanske. Vilket ju är... Ja, jag kan tänka mig att många i den åldern som skulle göra något sånt skulle nog aldrig få chansen igen liksom. Men de lät ändå mig vara med direkt på nästa samling igen liksom. Att, det insåg jag väl på ett tag sedan och även nu när jag tänker på det, att det... Ja, att de trodde på mig hela vägen liksom. Att jag menar, jag hade inte varit det så hade jag aldrig varit med i ett VM här och sen så och så vidare liksom. Att det är mycket som ska stämma liksom.
Och varför just Hongkong?
Att det blev Hongkong var väl i grund och botten egentligen ett språkligt med språk som någon slags vägvisare. Alltså jag ville börja plugga. Jag ville börja plugga internationella relationer eller liknande. Jag ville lära mig mandarin, ryska och förbättra min spanska. Och att det blev som Hongkong blev någon slags lösning på allt. När jag kan börja plugga direkt, de har bra universitet. De hade ett program som intresserade mig väldigt mycket. Plugget är på engelska. Sen nu blev det väl mer kantonesiska än mandarin, men båda två, där, i alla fall någonstans där det finns ett par extra språk.
För du har en examen i psykologi?
Ja, exakt, det har jag. Det gjorde jag i Tyskland 2014-17 när jag slutade med handbollen, så blev jag klar med den också.
Och pluggade i Heidelberg eller i Lund?
I
eller?
Heidelberg. Nu pluggar jag Global Studies, heter det. Men det är ju mycket så här, politik, ekonomi på global nivå, internationella relationer. Och det är väl någonting som jag har känt mig mer och mer dragen till. Jag tänker nyligen, jag tänkte sådär, IOK med OS som har många, många olika aspekter, med dels med sport och dels med liksom någon slags gemenskap i världen, och det finns politiska aspekter och ja, eller FN som en sån organisation eller utrikeskorrespondent eller ja, det är väldigt väldigt vaga mål, men det känns ändå som att själva riktningen är där och har ändå varit där nu under ändå ett antal år tillbaka.
Vad och hur är den kinesiska nu då?
Den är väl, jag kan ju hålla en, jag kan ju prata med någon om vi sitter ner så här. Men ja, den är väl inte speciellt bra, skulle jag inte säga, inte alls. Men den är väl väldigt är bra för någon som har pluggat så kort tid.
Den
men,
är på år ett av fyra.
Den är på år ett av fyra, ja eller fler, vi får se vad som händer.
Kim, stort tack för att du ville vara med.
Ja, tack, det var väldigt kul att vara med också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.